Hur smakar köttgrytan med kött från Bos gård? Det ska vi få höra idag i Östnyland på 20 minuter när det ska handla om närproducerad mat i skolor. Vi får också höra om den stora julkonserten i Sibbo. Och så tar fredagskaffegästerna i tur med aktuella ämnen. Bland annat tycker de att stadsdirektören Lovisa är modig som har köpt ett stort hus där. Jag heter Helena von Aftan. Välkomna med. På onsdag nåt då barnen i Borgås skolodaghem närproducerad skolmat. För det här gjorde man för att fira både självständighetsdagen och 70 år av gratis skolmat. Den vegetariska rätten var en gulasch gjord på bondbönor från Borgnäs. Och kötträtten, ja, det var en gräddig borgogryta gjord på nötkött från Bosgård i Sannäs. Vår reporter Mira Bäck besökte Sannäs skola för att höra vad barnen där tyckte om maten.
Henry Hedström, vad tyckte du om maten här idag?
Det var nog ganska god och sen fick vi också veta att det var nära ifrån, att det var från Bosgård där köttet, så det är kiva att veta att det är nära ifrån.
Det är nästan här i grannskapet.
Ja.
Skulle du oftare vilja ha liknande mat?
Nu skulle det vara roligt att ha någon god mat oftare.
Hur tyckte du att maten smaka? Vad fanns det för smaker i den här köttsåsen?
Det var gräddsås där, så det smakade, det var inte helt för torrt, men inte var det heller för liksom vått det där köttet. Det liksom var så där ganska perfekt.
Var det mycket kryddor i såsen?
Inte tror jag att det var något mycket kryddor i gräddsåsen.
Men att det smakade gott ändå?
Ja.
Ebba Lampinen, du har bara sås på din tallrik. Tog du till av det? Var det gott?
Ja, men det fanns inga potatisar.
Brukar maten här vara god?
Inte så här god.
William Taleberg, vad tyckte du om maten idag?
Jag tycker att den är jättegod för att den är nära mig. Jag bor där som den kommer ifrån.
Bor du på Bosgård?
Ja, tekniskt sett.
Nu tycker du att de kunde göra, fick de ut det bästa av det här köttet?
Definitivt, jo. Det är bra lagat och allt.
Men vad tyckte du om efterrätten idag?
Det är helt lika gott som alltid med brubärskyssa.
För att kunna bjuda på närproducerad lunch så har Borgås stad införskaffat 890 kilo nötkött. Det här räckte till ungefär 9500 portioner. På Bosgård förberedde man sig i ett halvår för att kunna leverera så här mycket kött. Vi ringde upp VD Arne Schilt för att fråga honom vad det här betydde för Bosgård.
Naturligtvis är det en jättefin sak och vi är jätteglada att få samarbeta med liksom kommunala sektorn också, och speciellt i vår hemstad. I Danmark har de kört den länge, och visserligen också i Sverige till en del, med främst ekologiskt, men sen också närproducerat, och det är ju bara en positiv sak att det liksom småningom börjar också och lyfta på profilen i Finland. Så när vi blev kontaktade av Borgås stad så det där var vi jätteivriga och positivt inställda att det finns faktiskt möjlighet att göra sånt.
Varför är det så bra att äta närmat då?
Det talar förstås för Bosgårds del nu. Kännedom av produkternas ursprung är ju en jätteviktig sak. Ekologiskt har ju också vissa fördelar med tanke på och liksom produkten. Men hela liksom kedjan gynnas ju av att om produkten produceras nära och konsumeras nära, så finns det jättestora fördelar med hela kedjan.
Där hörde vi Arne Schilt som är VD för Bosgård i Sannäs, och reporter var Mira Bäck.
Klockan är 6:30 och det här är de östnyländska nyheterna. Mitt namn är Hedvig Sandell. God morgon. Vi börjar i Lovisa där taksaneringen av huvudbiblioteket, alltså den gamla färghandeln, idag inleds. Trots arbetet räknar man med att biblioteket håller öppet som vanligt, men vissa tillfälliga störningar kan uppstå. Taksaneringen har planerats länge, men fastighetsägaren har fattat beslut om att utföra saneringen med snabb tidtabell. Bland annat för att bli av med de duvor som trivs allt för bra i taket. Arbetet beräknas ta upp till 2 veckor. Och så över till Sibbo. Där anhåller Thomas Elvgren om avsked från sitt förtroendeuppdrag som medlem i kommunstyrelsen. Han motiverar sin anhållan med att hans förvärvsarbete på ett betydande sätt försvårar skötseln av förtroendeuppdraget. Kommunstyrelsen kommer att behandla avskedsansökan i sitt möte på tisdag. Därefter är det upp till fullmäktige att bevilja avskedet och utse en ersättare. Vi fortsätter i Sibbo där busslinjerna 986 och 987 får en ny rutt i Nickby från och med måndag. Linjerna kommer att börja avgå från plattform 5 på Nickby terminal och anlända till Nickby terminal. Linjerna får också 2 nya hållplatser, Kyrkängsvägen och Nickby festsal. Och den nuvarande avgångs- och ändhållplatsen Pilvilinnavägen dras in. I Lappträsk auktionerar kommunen ut Kökulla gård. För det skyddade huset som byggdes 1920 begär kommunen ett pris på 200 000 euro. Byggnaden fungerade tidigare som kontorslokal för Kökullas civiltjänstgöringscentral men har på grund av problem med inomhusluft stått tom sedan i fjol. Den sista dagen att lämna in anbud är den 18 januari. Visningar ordnas den 20 december och 7 januari.
Vad kan nu vara mer stämningsfullt så här inför julen att höra på julmusik? Och det ordnas en hel del konserter så här inför jul i Östnyland. En av dem är den stora julkonserten i Sibbo kyrka i morgon. Jag har med mig i studion Patrik Frisk som producerar den här konserten. God morgon på dig.
God morgon, god morgon.
Vad ser du mest fram emot imorgon?
Jag ser nog fram emot en fin upplevelse. Jag ser fram emot att det ska vara fin och intressant och engagerande musik. Och som sagt, någonting som tilltalar var och en. Att det blir en fin kväll.
Ja, precis. Ni vill tilltala folk som talar olika språk och i olika åldrar. Och det är en välgörenhetskonsert i förmån för utsatta barn i Etiopien.
Så är det.
Och det finns en hel del kända namn som ska höras här, bland annat Elias Kaskinen som vann Tähdet tähdet, Jenny Storbacka, finlandssvensk som igår uppträdde på Slottsbalen, Paulina Biström som är Sibbo-flicka och Tika Sevun Liljegren som vann X-faktor. Ja. Hur har ni valt de här artisterna?
När jag då började fundera på hela konserten och det där, börja tänka på solister och så här. Det visste jag att vi kommer att ha en stor orkester, att vi vill göra det stort. Att den musikaliska biten vill vi göra stor. Och sen när jag började tänka på solister så tänkte jag att kanske man vill ta till det här lite yngre gardet den här gången. Och det här och låta dem visa liksom att vad de kan.
Ja, lite yngre artister. Du är ju då ungdomsarbetare annars där i Sibbo, svenska jo, församling. Och en sån här julkonsert då ett sätt att locka unga till kyrkan just med de här unga artisterna?
Ja, faktiskt. Det där kan vara en del av det hela. Det att det är intressanta nya namn också namn som unga människor känner till. Så varför inte? Men som sagt, materialet är nog tillgängligt för riktigt vem som helst.
Ja, det ska bli då både traditionell julmusik och mera modernt. Kan du ge exempel på lite hurdan musik ni kommer att ha imorgon?
Om vi tar av det där traditionella materialet så kan man få höra julstrålande jul och himmige glans.
Härligt.
Ja, och det där från finska sidan då, så här har sydämmen i joulunten och sånt här.
Och så blir det lite nyare också.
Också av det, ja.
Ja. Hur viktigt är det för Sibbo, svenska församlingen, för Sibbo-borna att ha den här typen av evenemang att samlas kring?
Överlag så är ju Sibbo-borna väldigt aktiva och vi tycker om att ställa till det och ordna mycket kulturellt. Och det här är ett led i det också. Och min upplevelse är nog den att Sibbobor tycker om att det här delta och sitta med i publiken och så här. Så jag tror nog att det är en viktig del. Och det där, och jag upplever att Sibbo kyrka är ju så fantastisk plats i sig. Så man får hela tiden nya tankar och visioner om vad man kan göra just i den byggnaden.
Mm, precis. Mm. Jag talar också med Patrik Frisk från Sibbo svenska församling och som ordnar en stor julkonsert imorgon klockan 18 i Sibbo kyrka. Joy to the World var visst den här titeln på det. Och den blir då två språk i den här konserten. Det är både finska och svenska. Hur tänkte ni med det?
No, här är ju arrangörerna då Sibbo svenska församling och Sipon suomalainen seurakunta. Och det där, det blir ett gemensamt projekt som jag då får vara producent för. Och det där, vi tänkte att vi den här gången då skulle samla lite våra gemensamma krafter och lägga ihop den här konserten. Och jag tycker att det är en ganska sån här kiva tanke att det blir tvåspråkigt. Och vi försöker göra det hur naturligt och ledigt som helst.
Ja, jag har sett att du där på Facebook har velat uppmana människor att köpa biljetten i förväg så man inte ska behöva stå ute i kylan. Okej, jag är inte i kyrkan.
Jo. Det där, jag är alltid nöjd med det där med väder. Så det där, jag har tänkt mig att stackars de människor som står i ett eventuellt regn där sen. Så man kommer hastigare in i kyrkan ifall man har färdigt köpt biljett. Och så där.
Tack Patrik Frisk. Och det blir alltså en stor julkonsert i Sibbo kyrka imorgon klockan 18. Och bland solisterna finns Elias Kaskinen, Jenny Storbacka, Pauline Biström och Tika Sevun Liljegren. Och det är fredag som vanligt fredagskaffe idag med Klaus Suhonen och Mikael Crawford. En av nyheterna vi haft den här veckan är att tidningen Östnyland börjar ta betalt för en del av sitt digitala innehåll. Det här är en förändring de gör på KSF Media. Jag har med mig här en lapp där man kan få beställa. Jag fick den här av Helen Kurri, chefredaktör på Östnyland som var här tidigare i veckan. Och hon tror att läsare redan länge har varit beredda att betala för tidningars innehåll. Klaus, tror du att läsarna är beredda att betala för?
Vi har varit beredda att betala hur länge sedan. Det har egentligen pärtat mig som fan att man inte har fått betala. Och nu äntligen får man betala. Så det är otroligt fantastiskt tycker jag. Men jag tycker att man ska betala för innehåll. Mm. Och det är nog så, det är dit världen är på väg. Nu är det ju annat förstås med Yle som är medievärldens lutheranska statskyrka som får ta in pengar på annat sätt.
Nå, betalar din Yle-skatt och för det får du innehålls. Måste jag ju genast försvara mig.
Ja, det konstaterar Kurri också att för vårt innehåll måste man betala. Jag har funderat mycket på det där att det kan vara just det där att man vill kanske betala, men det kan vara lite onödigt krångligt ibland och svårt att hitta. Vad tycker du om det, Crawford?
No, alltså, naturligtvis ska det ju vara så enkelt som möjligt att betala, det är ju det. Men annars håller jag ju helt med Klaus. Jag har någon gång funderat att vet man vem det dock för 15 år sedan var som fattade ödesdigra beslutet att tidningar skulle börja sätta ut sitt material gratis. Någon tidning förmodligen i USA eller kanske Storbritannien eller någonstans, det är ju där de tänkte tanken att hej, vi ger ut det gratis och så får vi nog in pengar sen via reklam. Och vad det ena beslutet har kostat tidningar, journalistik, allt, det är ju helt otroligt.
Ja, det har inte funnits någon plan. Det har varit det att vi får grejen i det här. Vi är så här att det där vi öppnar, vi startar en webbtidning också samtidigt som folk får läsa helt gratis. Och sen fanns det ingen plan.
Ja, sen vill de nog ändå säkert.
Ja, det kommer något, det kommer att komma in
för. Ja. Men alltså jag håller helt med Klaus, innehåll skall få kosta och skall kosta också på webben. Nu tror jag ju sen pessimistiskt nog att det kan bli en övergångsperiod här innan folk igen förstår att hej, det är nog viktigt det här och jag är beredd att betala. För människor och en hel generation är än så bortkända med att det ska vara gratis.
Det handlar om hur den alltså, läsarprofil man förstås har.
Ja.
Att beror på att de som är vana med papperstidningar som inte läser sina nyheter på mobilen som yngre generationer gör, så de kommer ju inte att göra det och det kommer inte att spela någon roll, utan man måste ju då också få nya läsare som läser via mobilen. Så det beror hemskt mycket på den profilen och jag är lite rädd för att det nog finns en lite äldre profil med så här lokala tidningar. Och så frågan är att vem hoppar på och börjar betala.
Så det gäller att locka ungdomar. Här tidigare veckan så var jag till Lovisa. Och när man får till Lovisa så det brukar alltid hända så här att Lovisa-borna säger att med ett, Helena, köp ett hus hit. Flytta till Lovisa, vi har så fina hus. Och nu senast när jag var där så träffade jag stadsdirektör Jan D. Åkerblom. Han har nu varit stadsdirektör i ett år och han har gått och köpt sig ett hus. Överstens slott, det är 283 kvadratmeter, har stått tomt i 30 år. Det är mer än 100 år gammalt. Det ska han renovera, det ser ut att bli en rätt så dyr historia. Klaus, skulle du våga dig på att köpa ett sånt här hus?
I Lovisa, det är en så bra placering så absolut, inga problem. Men först vill jag säga att jag är glad att Jan D. Åkerblom använder det här D. Att vi inte förväxlar honom, ni vet, med den där andra Jan Åkerblom, han den där fiskaren från Pedersöre som vi alla känner. Men jag tycker det är fint att köpa, det är otroligt, och det är ju hela grejen. Jag tror att det kanske är en orsak varför han har... Där får man ge poster åt folk och sen hittar man på en sån här historia att by the way, den här huset har varit i er släkt när vi har nu grävt här. Och man tycker att det är ju fantastiskt. Liksom.
Smart
mäck. Ja. Att det där. Sen börjar man rusta upp och det här måste gå i generation, det här måste ju gå vidare. Så klart jag ska satsa allt på det här. Så jag tycker det är en otroligt fin grej.
Ja, jag tycker att på det här året så har ju Jan D. Åkerblom, tycker jag, som jag ser det från mitt håll sett, så har han kommit bra in och varit en mycket dynamisk stadsdirektör och som jag förstår det riktigt bra. Samtidigt märker man ju nu att Hesa-bon Jan D. Åkerblom börjar bli mera östnyländsk hela tiden. I den här artikeln du skrev, Helena,
ja.
Så där inne finns ju ett foto, inte här huvudfoto, där han står med pipon nere över ögonen utanför sitt slott. Och det är mycket den här östnyländska approach. Det här skulle inte fungera på boulevarden i Helsingfors. Där går man inte med pipon ner över ögonen. Nu minns jag inte det här foto, inte hade han vindtygsjacka, hade han inte.
Nej.
Men
det var
nästa yllekappa.
Steg. Ja. Det var en slush-pipa för det här slush-evenemanget i Helsingfors. Så ännu var det lite Helsingfors kvar.
Ja, han har gått helt över i östnyländska. Men tecknen är alldeles tydliga. Skulle jag vara Lovisa-bo, skulle jag med liksom glädjes märka att okej, att han är på väg mentalt också in i Östnyland. Sen måste jag ju säga att också östnyländskan bör synas att han tycks vara galen. Köpa ett gigantiskt gammalt hus och börja renovera det. Oj, jag bara baxnar inför tanken på riktigt. Det är nog så skrämmande. Om jag tänker mig in själv i den där situationen. Jag står med 283 kvadratmeter, obebott, sa du, 30 år.
Jo.
Och hej, det här ska jag börja renovera. En modig man är Jan D. Åkerblom.
Tycker du det också, Klaus?
Nå, vet du, det kommer att gå generationer vidare och Jan D. Åkerblom junior och Jan D. Åkerblom junior kommer att fortsätta och förvalta det där huset, så jag ser det som väl placerat.
Alltså en investering är det ju helt givet, och jag håller helt med, alltså Lovisa är ett bra ställe nu att köpa hus. Det finns massor med den här gamla trevliga hus och renoverade, jag fasar för den här tanken att renovera ett sådant hus.
Mm. I Borgå är man ju också nu bekymrad över skyddade hus. Det var i ett inlägg i sin blogg som den här landskapsarkitekten och politikern Mika Varpio från De gröna så tog upp det här problemet med skyddade hus i Borgå som håller på att förfalla. Har ni sett något hus som man borde spara, Klaus?
No. Det är alltid svårt att veta egentligen liksom det som man, vad som sen i framtiden värdesätts. No, vi har mera perspektiv nu än på 60-talet då man rev ner en massa fina hus och så. Men att absolut så finns det ju fina det där hus. Och problemet förstås det är att om man liksom skyddar hus som man inte sen har råd att, eller möjlighet att fixa, så det är lite konstigt. Och jag vet inte, jag började tänka på det här, min kompis som fick från Borgå stad ett brev att det där hans farmors hus, så häcken hade vuxit så att man inte, den kom ut då på trottoaren för mycket, och från Borgå stad kom det då ett foto och det där också ett brev var det stod att du måste fixa den här häcken för att, och det ska fixas till det och det datumet, och det där, han hade nu fixat det och sånt där, men sen har han själv liksom tänkt att han ska få ta olika häckar som Borgå stad har, som är jättedåligt skötta. Och fota på dem och skicka tillbaka att ni ska fixa det här. Så att det är liksom problemet förstås, det att man har alla möjliga planer, men om man inte sen har möjlighet att förvalta det, så då är det kanske en lite underlig grej. Man måste ju också ha pengar att skydda och utveckla om man ska skydda hus. Att bara skydda ett hus och sen där står det är nu skyddat, men det förfaller fortfarande.
Ett hus skyddas ju liksom inte sen av sig själv. Bara för att man sätter stämpeln skyddat så betyder det inte att det står orört. Och det är väl problemet här.
Östnyland på 20 minuter, en svenska YLE-podcast. Jag heter Helena von Alftan.